Ja, det är 2 år sedan jag var här och predikade senast. Då var jag mitt i min avslutande pensionärsgärning som pastor i Sävedalen. 3 år för jag började. Så nu har det gått 1 år utan tjänst. Och det året är väl som för de flesta utav er lite annorlunda. Men nu börjar det igen. Så det är min 50:e predikan efter sommaren. Och jag har studier i Sävedalen varje vecka. Apostlagärningarna just nu. Familjen mår bra. Min yngre hustru, hon jobbar fortfarande. Hon gick i pension när vi flyttade här för 4 år sedan. Men jag vet inte, det är väl lite pension. Men några av er hade blivit kanske stuckna av henne här. För hon tyckte det var riktigt roligt att få sitta här ute och vaccinera på torget i kyrkan. Hon kände sig hemma med det. Våra pojkar är ju äldre, liksom alla vi andra. Jan bor med sin fästmö i Göteborg och Karl med 2 barn. Han är för närvarande pappaledig och det är bra för att han ska spela paddel och spela fotboll i Sjövik gör han faktiskt. Och golf och Öjared, så att det är inte så dumt att vara pappaledig med andra barnet. Min inledning till predikan hoppar jag över eftersom det du sa sa du bättre och mer än vad jag har skrivit i min inledning. Däremot så går jag då på temat här och i Bibeln berättar evangelierna om 3 under där Jesus uppväcker döda. Dels är det synagogsföreståndaren Jairos dotter, det är änkans son i Nain och så är det berättelsen om Lazarus som är dagens evangelietext. Johannes evangeliet är ju uppbyggt på ett annorlunda sätt än de andra evangelierna. Och det är uppbyggt kring 7 tecken använder Johannes som, han kallar dem inte under utan han kallar dem tecken. Det är tecken på att Jesus är Guds son, det är tecken på vem Gud är, tecken på vad som ska komma. Alla är utförligt. Mer utförligt berättade, det finns också sammanhang där man analyserar när man samtalar efteråt kring de här. Och så är den här texten om Lazarus som är det sista och avgörande tecknet. Det är ju ett crescendo och det är ingen tillfällighet att Johannes har lagt in det så. Dels så finns det anspelningar på Jesu egen död. Det är det avgörande på beviset på något sätt om det här med att Jesus var Guds son. Men det antyder det som ska komma. Och det markerar ju Guds makt över döden och det blir också i Johannes evangeliet det avgörande för att rådet beslutar att ta Jesu liv. I fortsättningen på den här texten. Den föreslagna texten, ni har den på sidan 1666 i psalmboken om ni vill följa med. Då kommer vi in redan i den 28:e versen i kapitel 11. Det har ju hänt en del innan. Jesus får bud om att Lazarus är sjuk. Och han presenteras vara från Betania och att han är bror till Maria och Marta, Jesu vänner. Och det presenteras också att det är Maria som smörjer Herren. Och det kommer lite senare i det här evangeliet. Det är lite intressant den här sammanhanget att Jesus när han får bud om att Lazarus är sjuk inte beger sig iväg utan han stannar kvar. Och där finns det samtal, dialoger med lärjungarna om vad sjukdom är och vad det här ska vara. Men han stannar kvar och sen vandrar han och kommer till Betania. Och då står det att Lazarus har varit död i 4 dagar. Nej, det står inte att han var död, han har legat i graven i 4 dagar. Det står det i 4 dagar, det finns en poäng i det. Och det är nämligen det här med skendöda. På den tiden så var det, undersökte man här och det fanns alltså, efter 4 dagar var det omöjligt att vara skendöd. Så att det är en liten sån där sak som jag fastnar för, ursäkta mina teologiska bryderi. Men jag tycker det är intressant. Och han möter Marta. För hon hör att Jesus är på väg. Och det finns ett samtal mellan Jesus och Marta. Och det finns ju en av de viktigaste texterna i det här evangeliet, som inte är, eller i det här, hela den här berättelsen, som inte finns med i vår text. Och det är ju när Jesus säger till Marta: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Sen kommer vers 28 som vår text börjar i. Sedan gick Marta hem och kallade på sin syster Maria och viskade: mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut, och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Och han frågade: var har ni lagt honom? De sa: Herre, kom och se. Jesus föll i gråt och då sa judarna: se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa: kunde han inte han som öppnade ögonen på den blinde har gjort så att Lazarus inte behövt dö? Jesus blev åter upprörd, gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa: ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då: Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Jesus sa till henne: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen. Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Man säger detta med tanke på alla de som står här, för att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben, inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem: gör honom fri och låt honom gå. Amen. Det är gott med den här beskrivningen om Jesu relation till Maria, Marta och Lazarus. Det finns inte en sån personlighet i de andra evangelierna på det sättet. Det finns ju en berättelse om Marta och Maria i Lukas. Då när Maria har valt det enda nödvändiga, kommer ni ihåg? Hon valde att sitta vid fötterna medan Marta sprang omkring och skulle ordna, och Marta förberedde henne. Men i den här texten så förstår vi att det var en stark vänskaplig relation hade till den här familjen. Antagligen var det där han bodde när han var i Jerusalem, för det var nära till Jerusalem. Man tror att den byn låg kanske bara 4 kilometer utanför nuvarande centrum, så det var nära att gå emellan där. Och det ser vi i de andra evangelierna på påsk, hur han vandrar mellan Betania och Jerusalem de här dagarna när han vistas i Jerusalem innan korsfästelsen. Och som sagt, som jag redan citerade, som det står här, så var det Maria som smörjde hans fötter. Ja, jag tänkte nog att jag inte tar mer detaljer faktiskt idag på texten, utan att jag funderar lite grann kring det här med död och hur vi möter död. Det är ju ingen hemlighet att vi är i slutet, hoppas vi, på en pandemi där 15 000 har dött i vårt land. Miljoner över världen, och över 1 miljon i vårt land har smittats. Otroliga konsekvenser som ingen av oss kunde tänka sig för något år sedan, hur hela samhället plötsligt bara raseras eller skakar av en sån här händelse. På ett sätt känns det, tycker jag, som att vi däremot har blivit bättre på att hantera död. När det gäller konsekvenserna av pandemin. Hur många är det inte som har uttalat och skrivit om detta, hur hemskt det är för dem som har fått dö ensamma. Hur fruktansvärt det är att vi inte får ha begravning, att vi inte kan få vara med och sörja, att inte det får gå värdigt till när det gäller det. Det här är ett tidsskifte. Om vi tänker 20 år tillbaka, då talade vi knappt om begravning eller död. Barnen skulle inte vara med på begravningar. Vi hade begravning i stillhet. Det skrevs gärna ljusklädsel. Ni känner igen? Jag kommer ihåg det här. Alltså nu, det är väl ändå längre tillbaka. Men jag var ju ändå... Jag skulle fylla 15 år när min farfar dog. Men det var inte tal om att vi skulle följa med på begravning. Det var ju egentligen väldigt konstigt, eller? Idag är det naturligt att även små barn är med, och små barn kan hjälpa oss andra att faktiskt orka med begravningar, att ta in det på ett annat sätt. Men så var tiden. Och jag tror att de här katastroferna som vi har haft, Estonia och tsunamin tänker jag på framförallt, har öppnat upp ögonen för samhället, oss, hur vi ska möta död och hur vi ska göra. Idag finns de här som samhället har konstruerat, PO som kallar man den, psykosocial omsorg är det väl översatt, tror jag. Där det finns grupper som är klara att handla så fort det händer någonting. Och hur kyrkor inte minst har öppnats för det här och ställt upp och varit behjälpliga. För mig är ju Staffans handlande här när den här killen tog sitt liv en nyckel för den här församlingen, vad den har inneburit i vårt samhälle. Där han bara gick dit och satte sig med den klassen som ensam, man kommer ihåg det. Jag tror att det var en ögonöppnare för den här församlingens betydelse för många i samhället, som vi inte som är med i församlingen kanske tänker på. Men det tror jag är precis det sättet som vi ska handla när det händer någonting. När någon dör, när det händer något sånt här i samhället. Det är ju oerhört individuellt hur vi upplever det. Det handlar om våra egna upplevelser. Det handlar om vad vi har varit med om i andra tider. Men utgångspunkten för att möta död tycker jag är att det är två ord jag vill ta med. Eller som jag vill uttrycka det är medlidande och närhet. Alltså i den västliga världen så vill vi ju förklara och förstå och argumentera. Och inte minst vi i vår del av frikyrkligheten har ju haft pippi på det här att vi ska förklara, att vi ska förstå och att vi ska möta. Och därför finns det en sak som du inte ska säga när du möter någon som har drabbats av död. Och det är ju att säga det som jag tror väldigt många sa utan att tänka på det. Det finns en mening. Vi är ju flera här som har bett om helande. Vi har bett att Gud ska gripa in. Vi har mött död som har känts allt annat än meningsfullt. Och det går inte att förstå varför det skulle ske eller hur det skedde. Och där är det så att tänk om vi vågade vara lite österlänningar. Att vi inte alltid måste begripa och förstå, försvara, förklara. Vi ska fortsätta att be för sjuka och döende. Vi ska försöka göra allt det vi kan. Vi ska hoppas på under och tecken. Men människor kommer att dö. Vi kommer inte förstå allt. Men våga visa medlidande och glöm inte närheten till dem som du har runt omkring dig. För mig har det varit jättesvårt. Men samtidigt så blev ju yrkesidentiteten för mig en hjälp. Det här att som pastor, så fort jag fick reda på att någon i församlingen hade dött, så ringde jag, sökte upp, tog kontakt. Och Att få vara med på det sättet när någon dör, att få tjäna, att få ha en begravning, att det är det finaste som en pastor kan få vara med om. För du kommer aldrig någon så nära som du gör vid ett sånt tillfälle. Upplever du det där? Känner du det här? Maningen att göra någonting när det händer något omkring dig. Våga visa närhet. Ring, sök kontakt, skriv. Gör det du känner för. Det kan vara det viktigaste du kan göra i den situationen. Och oftast så hjälper du dig själv mer än du hjälper dem som du visar närhet och medlidande till. Jag tänkte också på när jag funderade kring det som Lasse Olsson ofta citerade efter sin, när han drabbades med sitt, alltså livet är inte rättvist, men Gud är god. Varför dör vi? Ja, enligt Bibelns uppbyggnad och hela röda tråd så var det ju så att det som presenteras i skapelseberättelsen, det är den unika världen, den fantastiska världen där människan lever i harmoni med Gud, med varandra, med skapelsen. Allt är gott. Allt är shalom, står det i grundtexten. Men så går det in en spricka i den här planen. Och det är den att människan äter av trädet. Och det är ju fel träd människan äter av. För människan äter av kunskapens träd. För det fanns nämligen ett annat träd också i paradiset, nämligen livets träd. Och konsekvensen att människan äter av kunskapens träd beskriver skapelseberättelsen som att nu hindrar inte någonting. Människan kan göra vad som helst. Nu får vi skilja människan från allt det goda för att människan inte ska äta av livets träd. För då kommer de aldrig att dö. Och där har vi det som vi kallar för den kollektiva arvsynden då. Det som vi lever med. Konsekvensen av att livstiden är begränsad. En gång kommer alla att dö. Och där har vi ju självklart, finns det konsekvenser av död beroende på synd och att man inte har levt ett riktigt liv. Men väldigt ofta så har vi ingen förklaring till varför död kommer och på vilket sätt det kommer. De här undren som Jesus gör, de är, brukar man säga, profetiska antydningar om hur det kommer att vara en gång i riket som kommer. När vi kommer att få komma tillbaka till det där allt var gott, där allt var harmoni, där människan levde tillsammans med Gud, varandra och skapelsen. De som Jesus uppväckte, de uppväcktes ut till att dö. Nu är jag ju så gammal så att och det är väl några som blir till och med äldre än vad jag är här. Men, och ni, många av er har säkert läst Per Lagerkvists bok Barabbas. Och då vet ni, Barabbas var ju han som blev frikänd. Han som skulle satt i fängelse men som Pilatus gjorde fri. Och att Jesus stället dömdes. Och i Per Lagerkvists bok beskrivs hur Barabbas söker upp människor i Jesu närhet för han vill lära känna Jesus. Egentligen, eller det är ju som ett syfte till det. Och han kommer till Lazarus. Och den beskrivningen är ganska, man tycker nästan lite beklämmande. Lazarus, han sitter längst inne i sitt hus. Han visar sig inte, han verkar vara rädd. Han verkar mest bara besviken på att han lever. Det är ju då tolkningen som Barabbas gör. Men det var, han uppväcktes till ett fortsatt liv med död. Det är ju så att faktiskt skriver Johannes att rådet inte bara beslutade att döda Jesus utan också Barabbas. Lazarus. Att inte den texten finns med i de andra evangelierna kan mycket väl vara så att Lazarus fortfarande levde. Och därför ville man inte beskriva det i de andra evangelierna, för att just att det fanns ett dödshot. Men poängen, vad är den? Jo, det är ju det att Jesus, de som han uppväckte, att det är alltså profetiska antydningar. Det var ju inte till ett liv i evighet som de upptäcktes. Det första som i Bibeln beskriver uppståndelsen, det är ju Korintsebrevet. Antagligen skrivet i Efesos när Paulus var där under 3 år på slutet på 40-talet. Och där beskriver han i första Korintsebrevet 15 ett långt kapitel om uppståndelse. Att om inte Kristus har uppstått så är det tomt, det är meningslöst. Då är tron meningslöst. Att han har uppstått som den första, och att han, efter som han har dött och uppstått, så kommer vi alla att få dö och uppstå. Han talar om uppståndelsen och uppståndelsen som går till, och förvandlingen. Det som sås i förgänglighet uppstår oförgängligt, det som sås och så vidare. Alltså skillnaden, den otroliga skillnaden mellan livet här och livet efter. Uppståndelse är förvandling, skriver HNT81 som begrip eller rubriker här. Och hela det stycket avslutas med ett ord som jag vill citera. Det förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet. Då blir det som skriften säger: döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Jesu död, uppståndelse, sätter en konsekvens för gamla förbundets död. Resultatet av att människan inte lyssnade på Gud. Kanske, om jag vill översätta det, fortfarande har vi inte förutsättningar att leva ett helt rätt och riktigt liv. För vi har med oss skadan i vår inre människa. Vi lever för att dö. Men genom tron på Jesus har vi del redan här och nu i uppståndelsen och livet. Jag citerar ordet till Marta en gång till. Jesus säger: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Bibeln binds ju ihop på ett fantastiskt sätt. Det som börjar i första Mosebok i början avslutas i Uppenbarelseboken. Den sista visionen i Uppenbarelseboken, i Uppenbarelseboken 22, så står det så här: mitt på den stora gatan med floden på ömse sidor stod livets träd som bär frukt 12 gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädens blad är läkemedel för folken. Alltså, vi återförs en gång till det Gud hade tänkt. Det som är Guds rike, där vi fritt äter av livets träd. För att aldrig lida, aldrig dö. Och för att leva tillsammans med Gud och varandra. Tack Jesus för att du uppväckte Lazarus. Och det är en av de händelserna som Bibeln beskriver för att vi ska tro att du har makt över döden. Att vi ska förstå att konsekvensen av din död och din uppstånd, Jesus, är till för oss. För att vi också ska en gång få leva ett evigt liv tillsammans med dig. Tack för att ingen kan vara värdig, ingen kan prestera någonting. Utan allt hänger på att vi vågar och tro och använder den tro på dig som vi har. Herre, hjälp oss att ta hand om varandra när vi får död i vår närhet. Herre, den här församlingen har med död ganska drastiskt de senaste åren. En del av de gamla vännerna, men också sådana som vi tycker har dött för tidigt. Barn till föräldrar eller barnbarn har fått dö alldeles för tidigt och så vidare. Herre, vi möter detta mitt i våra församlingar. Hjälp oss att ta hand om varandra, våga visa närhet och medlidande. Hjälp oss och lära oss att förstå att vi inte alltid behöver kunna säga allting på ett perfekt sätt, utan våga vara närvarande. Amen.